Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din federala friktionsyta. Din fnissande fadäs i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej. Då börjar vi igen. Det är ännu en dag. Och jag vaknar upp igen. Naken vid min tv som visar jorden. Som en och så vidare. För att citera en låttext av Thomas Di Leva. Jag heter Henrik. Och för dig som är ny så vill jag bara kort göra gällande att det här är alltså en podcast du inte behöver lyssna på. Du kan med fördel bara trycka på play och zona ut. I övrigt önskar jag att du har haft en fin sträcka tid bakom dig innan insomnandet, innan lyssnandet, innan playtryckandet för detta. Det här kommer ju att flumma ur ordentligt idag, har jag en känsla av. Jag kan inte riktigt motivera varför jag har den känslan. Det är nog mest att jag fullständigt saknar attribut att hålla mig inför detta då. Jag har ju inte bestämt innan vad jag ska säga, utan det som kommer ut, det kommer ut liksom. Så om jag vill prata om fiskmåsar eller gurkhets, då är det så. Eller om jag vill prata om fiskmåsar och gurkhets i kombination, det går ju också bra. Alltså, det finns ju alla möjliga olika typer av kombinationer. Jag skulle kunna prata om den otroliga hets, gurkhets som fiskmåsar ägnar sig åt till exempel. Jag skulle kunna prata om en tjej som heter Kelly Burgundy. Kelly Burgundy är en riktigt otrevlig person. Jag brukar ju ofta prata om jag brukar ju tillskriva personerna lite ogina drag, men det var länge sedan jag pratade om Kanske i den vedervärdiga mannen att jag pratade om en riktigt otrevlig person. Men jag vet inte om jag annars har faktiskt snackat om riktigt, riktigt... Alltså en det som Morgan Allen kallar för besvärliga människor. Kanske att man skulle liksom verkligen djupdyka i en besvärlig människa idag. För att det... Eller är det osövande kanske? Kelly Burgundy är en besvärlig människa. Det här är berättelsen om Kelly Burgundy som väl har gått till historien. Alltså hon lever ju. Hon har gått till historien som en av de mer besvärliga personerna. Inte bara utifrån att hon har varit ogin och otrevlig utan också för att hon gillar besvärliga grejer. Väldigt nischade saker. Hon gillar serpentinvägar och semlor. Och semlor är ju, nu rusar väl du iväg här, somna och skriker från kyrktornen att det är väl många som gillar semlor. Men nej, inte på det sättet som Kelly Burgundy gillar semlor. Hon gillar semlor med en glöd som är svår att förstå. En glöd som utesluter andra vägar in och nära. Hennes kärlek till semlor är en autostrada hos vilken det inte finns några påfarter. Det går alltså inte att komma ikapp henne eller dela hennes passion. Den hon är ensam på motorvägen från födseln. Och samma gäller med serpentinvägar även om analogin med autostrada då blir lite sämre eftersom serpentinvägar är liksom själva motsatsen till en autostrada. Men hon samlar på semlor och hon är då en outhärdlig person. Och när hon inte är upptagen med att vara outhärdlig eller utföra outhärdliga eller väldigt nischade aktiviteter som hon då älskar så brukar Kelly Burgundy passar på att precis som de flesta andra människor i världen läsa böcker. Här är en lista över alla böcker som Kelly Burgundy har läst den här veckan. 1. Percy, Penelope och de blytunga stövlarna på väg till jobbet av Sune Mangs. 2. Mary's Little Lamb av den envisa grannen P.K. Hermansson. Gethelvetet av Rarely Dostojevski. Farsan och jobbarkompisarna av Sune Mangs bror Rune Mangs. Nej, alltså vad fasen gör du? Flytta hit mjölkpaketet då för i helvetets allra innersta. Förlåt, alltså det, jag menar inte att svära. Det är boktiteln som svär. Av Veronica Pöbelpleaser. Kelly läser minst en bok per månad. Så att det finns ju mycket mer litteratur som hon gillar än vad som finns med på den här listan. Det här är bara det hon har läst senaste veckan då, så att säga. Alltså, till att börja med vill jag säga att jag kommer att vid något tillfälle under det här avsnittet att vidtala Kelly... Vad hette hon? Kelly Clarkson vill jag säga. Men det här är alltså inte Kelly Clarkson. Det här är Kelly Burgundy heter hon, ja. Jag kommer att vidtala Kelly Burgundy. Hon kommer att få chans att försvara sig så att inte du tror att jag kommer nu ägna en timme åt att förtala henne. Utan hennes egen medverkan. Utan hon kommer att få chansen att försvara sig här. Jag vet inte var, vet inte när, bara att något börjar här. Här är jag fri och det kunde bli del av din värld, somna. När Kelly inte sitter hemma och läser böcker eller broderar bonader av semlor eller polerar sin samling, hon samlar på semlor. Alltså hon har gamla semlor. Några av de äldsta semlorna är från 1970-talet. Och är alltså... Ja, det kan du ju räkna ut själv hur gamla de är. Det behöver ju inte jag hålla på att räkna ut åt dig. Det är ju ett av de många felen som podcaster idag gör är ju att vi försöker lägga våra åsikter som ett raster över lyssnarens ansikte. Så som en någon typ av färdiggjuten mask. Och det är att skjuta sig själv i den av myndigheterna omtalade foten. Det är bättre att du själv får komma fram till åsikten än att jag berättar för dig vad du ska tycka och tänka och så. Så jag ska inte hålla på att tala om för dig hur många år sedan det var snuttitalet, utan det kan du räkna ut själv. Det är ju ett beprövat berättarknep att låta lyssnaren själv komma fram till sina slutsatser. Så när Kelly inte polerar på sin samling av semlor så brukar hon ofta vara ute och skrika åt saktfärdiga brevbärare överhuvudtaget. Att hon har ett raseri inom sig då, såklart. Eftersom, ja, jag ska komma in på varför så småningom, för jag har inte hittat på det än. Men vi kan väl bara nöja oss med nu så här i första hand att hon har ett raseri som i främsta hand riktar sig mot kring brevbärare. Brevbärare i största allmänhet och brevbärare som har blå kläder på sig i synnerhet då. Hon är överhuvudtaget väldigt intresserad av allt som rör brevbärarvrål. Brevbärarskrik, det är ju en viss teknik att syssla med brevbärarskrik. Men hon hoppas en dag, ja det är ju det förstås. Hon vill ju själv bli brevbärare, det är ju det som är grejen. Hon är ju bitter förstås. Det är därför hon skriker. För att hon är avundsjuk förstås, som så många andra är på brevbärare. Det här har ju blivit ett problem för brevbärarna i hennes lilla stad. De har gått samman och försöker få henne att sluta skrika då. De har ett löst sammanhållet nätverk som kallas AKBS, Anti-Kelly Burgundy-skrikandet. Men de har ingen ordförande eller suppleant eller sekreterare eller så, utan det de har är att de har väl någon sån där samtalsgrupp på Facebook eller WhatsApp eller något där de snackar skit om Kelly Burgundy. Så det är ju inte så särskilt konstruktivt. Det är väl mest att de behöver ventilera det här, att så fort de går ut så står hon där, Kelly Burgundy, med de där envisa skriken då. Stötvisa skriken. Det är inte så här utdragna, enträgna skrik, utan det är stötvis utstötta stånkanden. Hon går förbi dem och liksom och stånkar. Alltså om du kan tänka dig djuret när man bär en väldigt tung säck upp för ett lastbilsflak som är fullt uppställt liksom. Alltså det är omöjligt. Men tänk att du ändå har någonting på fötterna som gör att du kan gå för det rakt uppställda lastbilsflaket med en tung säck på ryggen. Den typen av lät är det mera. Fast de är väldigt höga i decibel då. Så att det uppfattas som skrik fast det egentligen är stonk då. De har skrivit så här mail och CC till alla brevbärare att du måste sluta skrika, Kelly. Vi vill inte att du skriker åt oss. Vårt uppdrag är bara att leverera brev. Men då blir hon bara ännu argare. Alltså det jag tror, nu har inte jag fått svaren, men det jag tror är att hon är bitter över att hon inte själv är brevbärare. Men det finns ingenting i hennes person som antyder att hon är intresserad av brevbärarens arbetsuppgifter, utan jag tror att det är mer en statusgrej. Brevbärare uppbär ju väldigt hög status. De är ju lite att likställa med vår tids kändisar. Nu kommer brevbäraren och får man liksom lite pirr i magen när man ser brevbäraren svänga upp i sin lilla ja, vad är det för någonting? Är det en bil? Är det en moped? Är det ett elfordon? Eller är det någon typ av dieseldrivning? Liksom. Allt det där man inte vet. Hur kan de veta till exempel att jag bor där jag bor? hur kan de, har de googlat mig innan liksom? Förlåt, jag menar inte. Eftersom jag jobbar hemma så ser jag ju oftast när brevbäraren kommer då. Och då tittar jag ut och så tänker jag, hur vet hon var jag bor? Har hon googlat? Alltså, och så tänker jag då på vad man får upp om man googlar Henrik Ståhl. Det är ju inte i allra första hand boplatsen då, utan det är ju andra saker. Det är ju överhuvudtaget ganska spännande att googla mig. Eller jag tycker det är spännande att googla mig själv. Det kanske gäller alla då. Men det är oftast kanske inte det som jag... Det är inte alltid det som jag vill ska finnas som första sökalternativ som dyker upp som första. Ja, brevbärarna i alla fall. Eller så här, det här skulle ju inte handla om mig. Det här skulle ju handla om Kelly Burgundy. Kan jag försöka fokusera nu på det? Det här är en lista över saker som Kelly Burgundy brukar skrika åt brevbärarna. Det betyder inte ursäkta, det betyder inte att hon bara skriker det här. Utan det betyder att det här är ett urval varav flera av skriken, stånkandena är, kan väl ses som representativa för de brevbära stånk som hon ger ifrån sig då. Ni är inga riktiga, ni är ingen riktig yrkesgrupp. Det är ett förfärligt påhopp. Varför skulle de inte vara det liksom? Ni kommer aldrig att bli brevbärare. Vilket ju inte är sant då eftersom de redan är det. Ni är en skam för mänskligheten, skriker hon också. Det är ju förfärligt. Ni kommer att ångra er. Ni kommer att ångra ert yrkesval. Varför är ni så elaka mot mig, följt av högljudda snyftningar? Ni är inget annat än en bunch of blåklädda losers. Alltså, förlåt mig, nu vill jag bara säga att du som jobbar som brevbärare, det här är alltså inget påhopp på dig från min sida. Jag älskar brevbärare. Jag är rätt beroende av er, får jag säga. Så jag vill inte ha någon så här allomfattande bojkott nu. För jag är bara budbärare här för Kelly Burgundys. Okej, så var inte arg på mig liksom. Brevbärarna brukar inte svara när Kelly Burgundy skriker så här, utan de går bara vidare, för de har lärt sig att det gör ingen nytta att hålla på och argumentera och svara emot. Lite grann som ett internettroll. Det är ingen idé att svara, därför att det bara göder den här hatiska diskussionen. På helgerna så brukar Kelly Burgundy åka till sin mormor och morfar. De bor väldigt långt bort, så det tar väldigt lång tid att åka dit. Det tar säkert 15 minuter ungefär att åka dit, men det är det värt, tycker Kelly. För där får hon umgås med sin mormor och morfar och äta god mat. Och leka några av lekarna som hon brukar föreslå. Hon älskar att leka med sin mormor och morfar. Det har hon gjort hela sitt liv. På den tiden när hon var liten och Kelly Burgundys föräldrar fortfarande var inblandade i någon typ av ansvarsroll. Så brukade de väldigt snabbt försvinna när Kelly Burgundy började leka. Och numera har de ju helt tagit sin hand ifrån henne. Och har flyttat till ett litet ställe utanför Lessebo. Urtrevligt. Suterränghus. I två plan då. Och en liten kattvind. Och en jordkällare på tomten. Där de lagrar hushållsostar. Och på det hela taget ett urmysigt ställe. Som man bara måste besöka. Så om ni någon gång har vägarna förbi Snokgatan 5 i Treprat utanför Lessebo. Så se till att titta förbi dem. De heter ju Burgundy, familjen Burgundy då. Där. Det här är ett exempel på några av lekarna som hon brukar leka med sina morföräldrar. Rumsuppfattningsberövningsleken. Smalbens spark med trick. röda och vita knogen. Ta tag i någon random och ruska om den personen. Det är en ganska specifik lek som egentligen har egentligen bara en regel, att man ska, ofta Kelly då, ska ta tag i någon, ofta mormor eller morfar då, och ruska den ganska hårdhänt fram och tillbaka då. Smilfinken får smaka kvast, den gamla leken som ju, det är en gammal skolgårdslek liksom från förra århundradet. Dåliga musikleken, där har Kelly Burgundy lite speciella regler. Hon spelar nämligen bara gamla Herreys-hits. Vilket ju då hennes både mor och farförälder är allergisk mot. Faktum är att när Herreys vann Svenska Melodifestivalen 1982 eller 83, så med låten Diggiloo Diggiley, så fick både mormor och morfar en allergisk reaktion så kraftfull att de var tvungna att läggas in i ättika under flera minuter. Gnugga äpple. Det är alltså inte ett vanligt äpple som avses, utan det är morfaderns adamsäpple som då gnuggas med ett extra torrt finger. Förlåt. Under till synes obegränsad tid. Det finns inga uppsatta yttre, till det yttre uppsatta gränser liksom. Kasta en sten i vattnet är en annan lek som ofta går ut på att man, eller så, reglerna är lite komplexa, men det går ut på att mormor, morfar och Kelly går ut till, de bor vid en sjö då, de bor vid sjön Rummen utanför Lessebo då. Så går de ut där, de har en brygga. Och det var ju jättemysigt när Kelly växte upp och komma dit och leka på den där lite sluttande gräsmattan ner mot sjön. Så går de dit ner på stranden och ställer sig där alla tre. Ofta regnar det och blåser när de gör kasta en sten i vattnet leken. Det är oftast då som Kelly vill leka den. Oftast är mor och farföräldrarna också då väldigt lätt, tunt klädda sen innan. Och att det är det som också har spett på Kelly Burgundys lust att ta ut dem, så att säga. Ni måste ut nu och röra på er. Det är inte nyttigt att sitta inne. Nu går vi ut och leker, säger hon. Ja, vi vill inte, säger mormor och morfar. Nej, men ni vet väl att man måste röra på sig när man är i er ålder. De är ju 25 års åldern, morfar och mormor. Då behöver man ju röra sig liksom. Och så går de ut då. Och så kastar de en sten. Kastar ofta Kelly en sten i vattnet som då plumsar. Och så står de stilla och väntar på att det ska hända något. Det gör det ju nästan aldrig. Alltså inget som en direkt följd av själva stenkastet. Det är inte så att plötsligt någonting höjer sig ur sjön till exempel. Eller att man får det som en liten sån här grön bock. Så här. Det är då som att nu är det klart. Utan det ofta händer ju ingenting liksom. Men det är så här. Det händer ju en massa saker. Det händer ju otroligt mycket saker. Vinden viner, små syrepartiklar puttas och krockar med varann. Barrträden, det väser i barrträden av den iskalla vinden. Men det är inte som att det har någonting att göra med att stenen penetrerade vattenytan. Och då brukar hennes morföräldrar börja skruva lite obekvämt på sig och säga, nej men nu är det väl ändå dags att. Och då brukar Kelly säga tyst, vänta. Och så står de helt stilla igen. Tills hon bestämmer att nu har någonting hänt som sitter ihop med det faktum att en sten alldeles nyss sjönk ner under vattenytan. Och det är lite random. Det kan vara en kråka som hon bestämmer har att göra med stenkastningen. Det kan vara att en tankbil far förbi ute på motorvägen. Eller landsvägen. Ingen motorväg där. Snälla någon. Och sen går de in då. Och då brukar de oftast sluta med mammas släkt är bäst. Brukar de leka. Eller barnbarnet med den gyllene smockan. Förlåt. Det är inte roligt. Det är ett förfärligt liv. Jag menar, om du har missat det somna, så är ju alltså Kelly Burgundy en fruktansvärd person. Eller så här, mormor och morfar, som vi kan kalla mormor och morfar. Det är inte deras riktiga namn. De har ju egentligen egen namn, alltså personnamn. Men de vill vara anonyma. Även om det naturligtvis stämmer att de är Kelly Burgundys mormor och morfar på riktigt. De tycker ju om henne förstås. Och de är alltid glada när hon kommer dit på helgerna. Eller det är i alla fall det de säger när hon frågar, är ni glada? Och så brukar hon titta på dem med ett ögonbryn lite varnande höjt. Och då brukar de säga att de är jätteglada att hon är där. Egentligen vet ju Kelly Burgundy att de låtsas för att de är rädda för henne. Men hon bryr sig inte om det, för det viktiga är för henne att bara få besöka sin mormor och morfar. Det är viktigt för henne att hålla ihop släktleden, liksom. Det är viktigt för henne med familjekänsla. Det är viktigt för henne att känna att hon försiggår i ett sammanhang under ett tak. Och det taket kan vi döpa till familj då. När Kelly inte är upptagen med att läsa böcker av Rune Mangs och skrika åt brevbärare, åka till mormor och morfar och leka med dem eller polera sina snuttitalssemlor, så brukar hon sitta under en filt i sin soffa i sin lilla lägenhet i Tjofboda. Ja, det är en riktig plats, innan du nu rusar iväg och börjar rycka i kyrkklockorna och skrika att Henrik Ståhl propagerar för felaktiga ortsnamn i Somna med Henrik. Så är det alltså en riktig plats i min fantasi. Det är inte så att det är någonting jag nyss, eller det är någonting jag nyss hittade på, men den är inte mindre riktig bara därför liksom. Hon brukar pyssla i soffan. Hon klipper ut figurer av brevbärare och gör dem extra smidiga och muskulösa. För att hon är ju, och det här är väldigt viktigt tycker jag, viktigt att komma ihåg, att hon egentligen ju beundrar brevbärare. Det är bara det att hon har lite svårt att visa det. Lite grann som man fick, som det sades av de lite sämre lärarna när man gick i skolan. Att den där killen som gick och drog den där tjejen i håret, att han då bara är kär i dig. Som om det på något vis vore någonting som gjorde det hela. Han åsamkar dig fruktansvärd smärta och förnedring. Men det är okej, för att egentligen handlar det om att han är kär i dig. Det är så otroligt. Vad dumt det är. Men inte bara utifrån att det sen är någonting som blir prejudikat för mäns uppträdande i resten av livet på något sätt. Utan också för att bara om man bara ser situationen rent faktiskt, där och då. Bara ta bort allt omkring. Det blir så konstigt att säga det till någon som har ont. Tommy drar mig i håret. Det gör jätteont. Det känns nästan som att han ska rycka av håret. Det gör ont. Ja, men det beror på att han känner en dragning till dig. Du väcker känslor hos honom av ömhet. Han vill hålla om dig och krama dig och vara nära dig. Det är därför han åsamkar dig den här smärtan. Jaha, men det gör ju fortfarande ont. Det är liksom inte som att det, förlåt, jag ska inte skratta åt det här. Det är liksom inte som att det slutar göra ont bara för att Tommy är kär. Det skulle man ju kunna applicera på alla möjliga saker i så fall. Jag blev påkörd av en buss. Ja, men bussen skulle ju köra en massa föräldralösa barn till sina adoptivföräldrar. Jaha, då så. Ja, då är det okej att bussen körde på mig. Så länge det finns liksom någon slags fin och rar bakgrund. Ja, Men det är i alla fall därför som Kelly Burgundy ger sig på brevbärarna. För att hon egentligen vill vara dem eller vill ha dem eller vill jobba som dem eller någonting. Hon är också väldigt duktig med, hon har gröna fingrar som man säger. Hon pysslar gärna med i trädgården för hon tycker att det är roligt då. Där får hon vara sig själv. Hon planterar blommor, hon vattnar och klipper gräs hos sina morföräldrar ibland. Och då brukar morföräldrarna dra en sucka av lättnad och sätta sig i sina laminofåtöljer och dricka 6 eller 7 koppar rödvin. För att koppla av och stilla nerverna lite grann. Det här är exempel på några av de blommor som Kelly Burgundy planterar i sin trädgård. Röda rosor. Och vita liljor. Hon brukar plantera röda rosor för att hon tycker att de liknar såna där. Hon tycker det är så coolt för det väcker liksom lite kittel i henne för att de här rosorna liknar såna här blommor som man brukar ge bort till någon när man är kär i den på Alla hjärtans dag till exempel. Och hon tycker om vita liljor och planterar dem för att hon tycker att de liknar såna där vita blommor som man ger bort på begravningar till sådana som inte kan säga tack till exempel. Och hon planterar gula dahlior för att de liknar såna här gula dahlior. Som hon gillar då. Och hon planterar lila violer för att de påminner om fioler som hon gillar. Och sen brukar hon lägga sig lite grann som jag gillar. På marken alldeles stilla. Och låtsas att det växer mossa och blommor på henne. Låtsas att naturen reclaimar henne. Det är oerhört rart. Ett oerhört rart drag. Och grannarna som går förbi brukar titta in och tänka att nu kanske det äntligen är över allting när de ser henne ligga där. Men så är det ju inte då, utan det är bara en tillfällig paus. Sen nu ska hon upp igen då. Och då brukar hon åka till exempel till Norge då, där det finns många serpentinvägar. Och för hon tycker om, det finns ju serpentinvägar över hela världen, men det framförallt i Norge finns det ju några väldigt fina då. Och hon tycker att det är vackert då, spännande, precis som människor överlag tycker att det är spännande och vackert med en mänskligt formad infrastruktur i väldigt vilda och karga och svårgenomträngliga, otillgängliga miljöer. När Kelly Burgundy ser en serpentinväg blir hon alltid glad. Och så börjar hon då. Och nu ska jag räkna upp. Nu är jag medveten om att det här blir många listor. Men jag sa ju att det skulle bli konstigt idag, somna. Kelly Burgundy blir glad när hon ser en serpentinväg. Hon känner ett pirr i magropen som om hon redan nu färdas i lite för hög hastighet längs de kringelikrokiga vägarna upp och ner och runt. Gärna med svindlande avgrunder en hårsmån från sidan. Och så tar hon kort på den. Alltså inte på utsikten, utan bara så här rätt ner i vägen. Liksom asfalt eller oljegrus eller grus eller vad det är för typ av material just på den här vägen. Sen brukar hon ringa FaceTime till en brevbärare som hon har snott numret av. Och så skriker hon åt honom någonting då, typ att du är en skam eller någonting, med serpentinvägen i bakgrunden då. Och sen skriver hon ner namnet på serpentinvägen i sin dagbok. Fast hon sätter såna citationstecken runt namnet eftersom hon vet att den egentligen inte heter så. Alltså, det vet ju du också som att en serpentinväg har ju inget namn, inget egen namn som den har så att säga utifrån sin egna. Den har inte valt ett namn eller den har inte fått sitt namn av några serpentinvägsföräldrar eller någon serpentinvägs domprost, även om sådana ju faktiskt existerar, utan den har ju döpts till någonting av en människa på någon typ av vägverk. Så det är därför hon skriver det inom citationstecken då. Sen så börjar hon googla information om serpentinvägen i fråga då, på sin på sin telefon där. Hon brukar ofta ställa bilen tvärs över vägen och blockera då effektivt vägen för alla andra som försöker ta sig fram där. Då brukar de få vänta. Hon brukar bita i luften hetsigt mot de som försöker tuta. Alltså jag menar att de försöker, för att de ofta missar de tutan för att de är så nervösa för när hon står, den här vildvuxna människan, mitt i vägen då. Och så googlar hon då all fakta hon kan hitta om just den här serpentinvägen då. Det kan vara ex-partners, det kan vara tidigare yrken, boplats. Hon kan googla Henrik Ståhl och se vad det är han är så himla missnöjd med i sökresultaten. Jag menar, gnäll lagom. Du har ju till att börja med ett sökresultat. Förstår du att det fanns en tid, Henrik, när du satt hemma i Svärdsjö och googlade din gamle kollega Albin, som var en kändis på den tiden, och hittade då en massa sökresultat, och du var så avundsjuk på honom för att han fanns med på internet. Det här var ju 1997, och själv så hade du inte en enda sökpost. Du ska vara glad du. Och det är inte heller så att det är osmickrande saker som syns först. Det är bara det att du råkar vara missnöjd, Henrik, med just dina just nu, för att du håller på med andra grejer, bla bla bla. Och så vidare då. Allt det här var ju någon som sa, annan sa till, som sa till mig, någon som kom in här genom dörren och gick förbi. Nämligen dompastor Fredrik Burstedt. Förlåt. Nu tog jag ett namn som är riktigt. Det är en riktig person som heter så. Om du lyssnar, Fredrik Burstedt, så det var bara ett namn som dök upp. Jag ber verkligen om ursäkt. Det var inte meningen. Det är inte så att jag ser dig som en dompastor eller på något sätt. Faktum är att det var flera år sedan jag jobbade med dig, med honom. Många, många, många år sedan. Det var lustigt att det namnet dök upp. Förlåt, Fredrik. Så brukar hon drömma om serpentinvägen också. Hon brukar falla i små korta mikrodvalor. Då drömmer hon att hon och serpentinvägen valsar sakta i ett rum utan musik med en flygel i ena hörnet som är vatten. Det liksom ligger som en hinna av vatten på flygellocket där ytspänningen precis håller kvar vattnet, så att det är som en ytspänd hinna precis över locket bara. Och då så klinkas det romantiskt på tangenterna lite ödsligt, samtidigt som hon och serpentinvägen tätt omslingrade står i det här månupplysta rummet. Och så plötsligt kommer in en rockgud och drar av ett riff på en spetsig stjärnformad elgitarr med neon färger på. Och den här gitarrguden har typ någon typ av skinnjacka med nitar med spetsiga axelvaddar och en frisyr som skulle få en golfmoppa att rådna av avund och genans och naturligtvis någon slags kränkthet också. Och sen brukar hon lägga in en bild på serpentinvägen på sin Instagram-profil. Ungefär så. Alltså hon är ganska ensam, Kelly Bergen. Hon har ju ingen. Så att det är ju ingenting att raljera kring. Hon är ju helt enkelt en ensam person. Driva med. Det finns många ensamma människor. Och många av dem hemfaller åt alla möjliga ytterligheter i ensamheten. Här är saker, exempel på vad jag till exempel gör när jag är helt ensam. Ska jag säga på riktigt? Ja, ibland säger jag jättefula ord i ensamheten. För att jag vet att det skulle uppfattas som så förfärligt om jag sa dem högt i rummet. Jag kan benämna kroppsdelar som jag inte visste fanns och sånt. Jättehögt i ett rum alldeles själv. Just för att det känns så kittlande förbjudet. Jag kan, ibland när jag är ensam så, ja men det vet du ju somna. Det är att jag pratar för mig själv hela tiden och att jag ofta har en ganska aggressiv underton. Jag vill inte hålla på och frossa i fula ord här, men det är mycket fula ord, fult vokabulär liksom. Och att det ofta finns en någon typ av muttrande avsky som liksom ligger och puttrar. Inte för att jag är liksom arg eller så. Det är mest någon slags, det är ju en händelse, jag har ju berättat om det förut i podden, men att jag, när jag var själv och jag var arbetslös, jag bodde i Vårby gård och hon jag var ihop med då hade dumpat mig och jag var ju extremt olycklig då på väldigt många olika plan. Och mina två kompisar som hade bott med mig i Vårby i varsina lägenheter, det var ju så lyxigt att vi hade liksom, jag och Marcus hade lägenheterna vägg i vägg med varann. Och vi gick in och ut hos varann som i Seinfeld, det var helt otroligt. Och så hade vi Björn som bodde ett hus bort, alltså i grannen då. Vi tre var ju typ bästisar och hängde hela tiden. Och alla var singlar och bara hängde med varann och så. Sen så blev jag dumpad och Björn och Marcus träffade tjejer och flyttade till Östermalm båda två. Och jag blev kvar. Och var ju då väldigt missnöjd då med livet. Och då så vaknade jag vid 4 på eftermiddagarna och gick upp och spelade World of Warcraft. Och drack kaffe i min favoritmugg. Och livet var, det var liksom en skälvande sekund av hopp varje morgon när jag kollade mejlen, minns jag. Och sen var det inget i mejlen och då var det bara World of Warcraft. Och så gick jag och la mig vid 5 på morgonen och vaknade då av att liksom grannarna kom hem från jobbet. Då i alla fall vid något tillfälle, någon svettig natt där när jag sitter i kalsongerna framför World of Warcraft, sommar, balkongdörren öppen. Så, och jag har muttrat och svurit och varit arg på världen. Fast det är så här tyst hela tiden, lågmält liksom. Då blev jag väl hungrig då. Och jag antar att jag kände någon slags skuldkänsla över att jag inte skulle gå runt och småäta eller vad fasen det nu var då. Så jag sa så här, nu ska du, jag i alla fall ta mig en macka med Tartex. Ni andra kan hoppa i helvetestunnan. Så sa jag då. Och sen så bröt jag ihop av någon typ av vansinnigt skratt i kalsongerna på golvet ensam där i vår begårdslägenheten mitt i natten. Just för att jag kände, det var så absurt allting för att säga, vem pratar jag med? Och varför denna oppositionskänsla hela tiden? Ni andra, ni kan hoppa i helg. Ungefär som att det skulle finnas en ganska stor grupp människor som protesterar mot det här att jag ska gå och ta en smörgås med Tartex. Också det ganska specifika pålägget liksom. För dig som inte vet så är Tartex någon slags vegetariskt alternativ till leverpastej. Och det är så mycket som och så, ja. Och vad är helvetestunnan? Vad är det för någonting? Och varför skulle de hoppa ner där, de där andra? Varför skulle de hoppa ner? Förlåt. Ja. Så för att summera då. Kelly Burgundy är en otroligt besvärlig person då. Hon skriker åt brevbärare. Hon har inga vänner. Hon gillar serpentinvägar och semlor. Och brukar... Ja, jag får väl säga det. Hon brukar terrorisera sina gamla morföräldrar då. Men det är inte allt. Kelly Burgundy är också en mycket begåvad konstnär. Hon är en fantastisk fotograf. Hon har en otrolig talang. Hon målar fint också. Hon har en förmåga att se detaljer som vi andra inte ser. Om du skulle våga dig hem till Kelly Burgundy till exempel och ta dig förbi alla de här trasiga möblerna som ligger utströdda på tomten och i portöppningen då. Så om du ger henne tomten, hon bor i lägenhet, på allmänningen utanför då, det lilla trevåningshuset som hon bor i. Om du typ skulle ge henne en penna och lite papper så kommer hon att teckna en i det närmaste perfekt bild av det som finns framför henne. Alltså inte perfekt som i detalj, som i realistisk, utan perfekt utefter omständigheterna. Du kommer, om du ens har det ett uns av vad ska man säga, situationsmedvetenhet och någon typ av fantasi, så kommer du att, när du ser bilden hon har ritat, tänka att hon hade inte kunnat rita någon annan bild än just den just nu. Att hennes bild verkligen sätter fingret på exakt vad som är viktigt, exakt vad som utgör den här situationen just nu. Hon är ju en unik person med goda och dåliga sidor, även om de tydligaste och mest synbara sidorna är de dåliga. Och så är det ju för de flesta av oss såklart då. Ibland är jag ju extremt otrevlig då. Jag skulle säga att jag är otrevligast, som allra otrevligast på morgonen. När det är stressigt med man ska iväg till olika grejer och lämna skolan och så. Då är jag, tror jag, mitt värsta versionen av mig själv. Någon dag ska jag filma mig själv och typ bara så jag kan titta hur det är sen. Risken är väl att jag skulle lite moderera mig själv då. Det är nästan som att jag måste bli filmad utan att jag vet om det. För att det är inte fråga om några monstruösa saker. Men jag är helt enkelt ganska intolerant, osugen på typ förslag, skämt, idéer. Och som far då till en 10-åring så är de här förslagen och impulserna och idéerna ganska många och ganska frekventa i omfång. Frekventa i omfång. Omfångsrika och frekventa skulle jag snarare säga att de är då. Och då är jag ju då en dålig medmänniska och förälder i det avseendet att jag, om hon drar till exempel ett skämt, hon vill ju gärna gestalta skämtet genom att typ ge det lite kropp då, så att säga, gå upp och spela upp en sketch och så säger hon, ät nu, säger jag. Och så säger hon, ja, en sekund, jag ska bara visa en grej. Och så går hon upp på köksgolvet och spelar upp en liten sketch. Och detta är ju bedårande och fantastiskt. Och jag inser ju att jag kommer att sakna detta sen. Alltså med mitt intellekt förstår jag detta. Men min surmulenhet kan inte, den släpper inte fram detta. Ibland har jag sinnesnärvaro. Jag skulle säga att jag kanske har mer sinnesnärvaro än många andra då. Kanske jag tänker på mina egna föräldrar. Det kanske inte, de hade ju fler barn. Alltså det är inte så att jag är helt överhopad av ungar på morgonen. Jag har ju bara en. Men det är väldigt sällan som jag då till fullo kan uppskatta hennes lilla fantastiska sketch. Som oftast är ganska lång då också. Och det är ju dumt. Då är man ju sitt allra fulaste jag. Men Kelly Burgundy har en förmåga att alltid hitta någonting negativt i allt. Om du ber henne måla en blomma till exempel, då kommer hon att måla en blomma fast med typ disktrase material. Eller om du ber henne fotografera en solnedgång, då kommer hon att fotografera en solnedgångs, alltså hon kommer ställa sig med ryggen mot solnedgången och ta kort på en soptunna till exempel. Och det här är ju en konstart i sig. Det finns ju något väldigt vackert i det kan jag tycka. Det finns något fint i att vända sig bort från det rent uppenbara. Men hon är inte så här, vad säger man? Hon vill inte plisa helt enkelt. Hon är ointresserad av saker som går lätt. Hon vill göra det svårt. Och det gäller allt. Man kan uppleva henne som att hon vill förstöra allt som är glädjande. Ja, nu känns det som att nu har jag pratat skit om henne hur länge som helst där. Alltså om du träffar Kelly Burgundy, då ska du försöka att inte ge henne för mycket information, för hon kommer säkert att säga någonting som gör dig ledsen. Om du inte vill bli skriken åt ska du inte vara brevbärare och gå nära. Eller du ska heller inte vara hennes morföräldrar, för då kan du bli terroriserad. Och det är klart att det finns en anledning till att hon är på det här viset. Och det, nu kommer vi till bevekelsegrunderna och jag ska snart ringa upp henne också så ska hon få svara på frågorna också. Men hon har ju såklart lidit mycket i sitt liv och hon har ju aldrig känt sig uppskattad av någon. Hon har alltid känt sig utanför, hon har aldrig känt sig välkommen någonstans. Och det här är naturligtvis spets på av hennes uppförande, hennes personlighet också. Så det blir ju som en feedback loop Alltså det blir ett slutet system, en självuppfyllande profetia var ordet jag letade efter. Och därför har de ju lärt sig att vara otrevlig då, för att skydda sig. För att visa för omvärlden att, att man inte kan skada henne, fast ju ja, på något sätt skadan redan är skedd. Så jag skulle kunna återvända då till resonemanget kring den här idiotiska idén om att någon som gör en illa har på något vis fina, någon slags bevekelsegrunder som är sympatiska då. Så är det ju på något sätt. Hon är ju en ensam och osäker person. Men det betyder ju inte att hennes agerande gör mindre ont att utsättas för. Sen är det så att hon har en sida. Och den sidan är lyssnande, ödmjuk, humoristisk, kunnig, charmerande och kraftfull på samma gång. Det enda tråkiga är att den sidan, den kommer bara fram under extremt sällsynta förhållanden. När det är fullmåne i april, en helg, och det blåser en sydvästlig bris. Och någon som heter Torsten går förbi och har på sig en grå rock. Bara då kommer den här sidan fram. Så det är inte så stor chans att du träffar henne just under den här. Just under den här, under de här förutsättningarna. Okej. Nu ska jag ringa upp Kelly Burgundy så ska jag fråga om allt det här. Jag har hennes nummer här på en lapp. Hennes nummer, jag ska säga numret. Hennes nummer är 000. Sveriges 58:e största podd. Prata låtsaspråk. Hallå? Ja, hallå. Det är Kelly. Hej Kelly Burgundy. Jag heter Henrik och jag ringer från en podcast som heter Somna med Henrik. Jag undrar om du har tid att prata lite med mig. Ja, vad är det? Jo, jag vill fråga dig om varför du är en otrevlig person. Vi har haft dig som tema i det här avsnittet och vi har pratat om dig som en besvärlig person. Jag tänkte du skulle få chansen att svara upp mot anklagelserna. Varför pratar du om mig? Nej, men jag vill veta bara, tycker du att det stämmer att du är en otrevlig person? Nej, jag är ingen otrevlig person, ditt arsle. Förlåt. Okej, men det var ju ett extremt otrevligt sätt att svara på. Men om, låt säga så här då, om du skulle vara en otrevlig person, hur skulle du, eller rättare sagt så här, eller svara bara på frågan, är du otrevlig eller? Nej, jag är ingen otrevlig person. Men du brukar skrika åt brevbärare. Ja, det beror på att de inte levererar mina paket. De skriver att de har varit här och lämnat paket, men de har inte det. Jag har varit hemma hela dagen och det har inte kommit någon. Okej. Men det är ändå väldigt otrevligt att skrika åt folk. Man kan väl gå, om man har kritik kan man väl gå via de gängse kanalerna liksom. Ja, det är klart det är otrevligt, men det är bara för att de inte levererar mina paket, sa jag ju. Jag har hört ryktas att, eller jag hittade på i podden här, att det är för att du är bitter över att du inte själv har blivit brevbärare. Nej, det är inte sant. Jag är inte bitter över någonting. Är det sant det? Ja, det är sant. Nu stammar du på rösten. Vad betyder det? Det betyder att du är bitter över någonting. Nej, det gör det inte. Tyst nu. Nu vill jag lägga på luren. Okej, men en sak då. Om någon skulle tycka att du var bitter, till exempel jag här, och jag säger så här, jag tycker att du är bitter, hur skulle du bemöta det? Ja, det skulle jag bemöta genom att ge dig en fet smäll i ansiktet. Okej. Det var ju extremt otrevligt. Om inte bittert så åtminstone otrevligt. Men jag byter samtalsämne då. Du är också intresserad av serpentinvägar. Hur är det med det då? Ja, nu blev jag på lite bättre humör. Det är extremt coolt med serpentinvägar. Ja, okej. Okay. Men det är inte så coolt att ringa brevbärare på FaceTime från en serpentinväg och skrika åt dem med vägen i bakgrunden då? Nej, det stämmer. Men brevbärare gillar sånt. Nej, men förlåt. Det måste jag sätta ner foten. Det kan du väl inte säga rent generellt om brevbärare att de gillar att bli skriken åt från serpentinvägar? Jo, det skulle jag säga att det finns en brevbärartendens att gilla sånt. Jo. Ja, nu har jag inga fakta att kontra med, så jag vill inte ge mig in i någon typ av debatt med dig, Kelly, utan jag vill mest bara höra din syn på saker, så jag antar att jag fortsätter ställa frågor här bara då. Om du måste det så. Ja, okej. Okay. Det är många kanske somnar nu som lyssnar som tycker att det är lite konstigt att du är så insnöad på just serpentinvägar. Hur skulle du svara på det? Jag skulle säga att det är inte ett dugg konstigt. Men hur kan du veta att brevbärare gillar att bli skrikna åt via FaceTime med serpentinvägar i bakgrunden? Men sluta tjata om det. Jag vet det. De tycker det är kul. De har sagt det till mig. Men det är ju inte så kul. Jo. Okej, här står ju ord mot ord då. Jag antar att jag får lov att nöja mig. Nej, du behöver inte göra någonting. Jag står inte och faller med din åsikt om mig. Vad heter du? Henrik. Och är du någon slags oviktig medieman någonstans? Tror du att du överhuvudtaget är med och påverkar hur världen fungerar runt omkring dig? Jag är Kelly Burgundy. Förstår du vad det innebär? Förstår du vad jag går omkring och konkar på? Du ska inte sitta här och vara förnumstlig i din lilla poddstudio. Jag förmodar att du har en poddstudio. Ja, det stämmer. Ja, du ska inte sitta där och kuttra för dig själv och vara nöjd med dig själv. Nu ska du få höra här. Nu kommer jag in till dig. Nej, och nej, hon kommer in här. Hej, har du stått utanför dörren precis hela tiden? Ja, det har jag. Nu ska jag berätta för dig här en sak. Ett och annat. Nej, släpp mig. Aj. Jag tror faktiskt det här är somna den första gången som jag blir nedbrottad här i Somna med Henrik-studion. Kelly Burgundy har nu alltså tagit ett brottagrepp, en sån här polisgrepp på mig och brottat ner mig här. Aj, det gör väldigt, väldigt ont också. Jag är fruktansvärt. Det är en ovärdig situation. Men släpp mig då. Ja, hon släpper mig. Det är inte så kul att du gillar att plåga dina morföräldrar, det tycker jag. Det tycker jag. De är gamla, de har betalt skatt hela livet. Det har de inte gjort. Förlåt? De har inte betalt skatt hela livet. Nej, har de smitit från skatten eller? Nej, men man betalar inte skatt förrän man fyller 18 år eller vad det är. Eller tills man får sitt första jobb eller hur det är nu. Hänger ihop. Jag vet väl inte hur det fungerar, men jag kan inte tänka mig att min morfar betalade skatt när han var 9 år gammal och gick i folkskola. Nej, det är sant. Eller nej, det är okej då, men hela sitt yrkesliv har de ju betalat skatt i alla fall. Ja, det kan ju du säga. Jag vet ju inte. Det vet ju inte bara de själva egentligen och Skatteverket i möjligaste mån. Jag ringer upp Skatteverket och vänta. Ja, det är viktigt för mig att jag håller Skatteverkets telefonnummer hemligt utifall de skulle bli busringda av någon som lyssnar på den här podcasten. Busring inte till Skatteverket nu. Jo, de har betalt skatt här, säger de. De lyssnar på podden live. Okej, men kan du berätta om dina morföräldrar? Är det inte ganska hemskt att du plågar dem så? Nej, det tycker jag inte. De tycker det är kul. Okej. Men det är inte kul att du är otrevlig. Nej, det är det inte. Men bara för att jag är otrevlig kan inte du bara göra en podcast om någon slags ärekränkande podcast. Nu så avslutar vi det här avsnittet och du får ta och anpassa dig och göra ett snällt smickrande avsnitt. Nej, men det kan jag inte göra. Jag kan inte byta nu. Nu har jag redan spelat in det här. Det ingår också i poddens koncept att jag inte klipper eller ändrar saker. Ja, men i så fall får du avsluta med att säga någonting fint om mig. Okej. Kelly Burgundy är en otroligt... Men jag har faktiskt redan sagt en massa fina saker om dig. Jag har sagt att du är en jättebra konstnär. Jag har sagt att du är oböjlig, liksom. Att du vägrar anpassa dig. Det är väl ändå ett positivt drag. Även om det kan vara besvärligt. Överhuvudtaget ska jag säga att det är klart att du gör illa människor. Kanske framförallt dina mor och morföräldrar. Jag vet inte hur det är med dina farföräldrar. Nej, det vet inte jag heller. Jag brukar oftast vara lite så här... lite tunnelseende när jag är hos dem. Okej. Men... jag bara menar att du kanske inte är helt... alltså du är ju naturligtvis en besvärlig människa, men det ligger ju ingen värdering i det. Alltså jag tror inte jag skulle vilja hänga med dig på daglig basis, men å andra sidan, jag ska väl inte ses som någon typ av representativt urval på vad folk har för umgängespreferenser. Jag vet ju inte. Jag vet ju ingenting. Dessutom, jag vill bara hårdra det här nu så att det blir tydligt, Kelly Burgundy. Du är ju bara i min fantasi. Och jag är ju bara ensam här inne. Jag har inte blivit nedbrottad, eller? Nej, precis. Okej. Nu ska jag försvinna in i din fantasi igen. Kanske kan du skriva någonting om mig någon gång. Ja, det vore inspirerande. Hej då, Kelly. Hej då, Henrik. Ja, det var Kelly Burgundy. En besvärlig människa sådana. Och jag ska avsluta med en liten dikt om besvärliga människor som går så här. Besvärliga människor, besvärliga skvalsmar. Det var dikten. Alltså den är lite svår. Men vem har sagt att poesi måste vara lätt? Det är mycket man undrar över i stor konst. Och det var inte jag som har skrivit den heller. Utan det är den stora poeten Niklas farfar, bror Bong, som har skrivit den.